Thomas Ledin är en av de folkkäraste artisterna i Norden. Inför sommarens konserter i Finland så träffade jag honom i Stockholm i mars 2015. Det här är del ett av den 2 timmar långa intervjun som jag gjorde med honom. Och vi började med att prata om hans barndom och första instrumentet.
Det var nog en blockflöjt, tror jag. Om jag minns rätt. Sen ville jag spela trummor. Då var jag 8 år. Då fick jag en tamburin. Ja, jag blev lite besviken naturligtvis. Sen gick det faktiskt några år. Jag spelade piano. Jag tror jag gick i 4:e, 5:e klass. 5:e, 6:e klass till och med, tror jag. När jag började ta pianolektioner för fröken Flykt. En sträng gammal dam. Det tyckte jag inte om. Och så spelade jag klarinett. Jag växte upp i Sandviken från 4:e klass. Alltså jag var 10-11 år. Upp till gymnasiet så bodde jag ju i Sandviken. Mm. Och i Sandviken så var det ett väldigt aktivt musikliv. Och mycket undervisning för barn. Man kunde få lära sig spela i princip vilket instrument man ville. Det fanns en symfoniorkester. Det fanns en blåsorkester. Och i skolan där jag gick, där hade det fanns en Sandvikens blåsorkester, tror jag heter, för ungdomar. Där spelade jag klarinett. 3:e klarinett. Jag blev aldrig riktigt kompis med klarinetten. Mm. Det här röret man har i munnen och sådär, det kändes inget bra. Men mina föräldrar ville väldigt gärna att jag spelade. Jag gjorde som mina föräldrar sa på den tiden. Mm. Så jag spelade i den där orkestern. Men jag kommer ihåg att jag var ju tillräckligt musikalisk för att kunna fuska. Mm. Så att det lät som om jag kunde det. Men jag utvecklades överhuvudtaget inte. Men, och det här var en promenadorkester, så det, ja, man skulle ju gå i takt och man skulle spela. Ja. Och jag lärde mig inte mycket mer än C-dur-skala och spelade bara de tonerna när de skulle komma. Så. Så jag var tyst. Så han förstod aldrig riktigt våran dirigent och musikledaren vad det var för fel med 3:e stämman. För det var inget direkt felspel, men han hörde ju inte att jag inte spelade ibland så här. Vissa toner som jag hoppade över då, som jag inte hade lärt mig. Ja. Roligt var det i alla fall. Men jag insåg ju snabbt att det blir ingen klarinettkarriär. Det är inte aktuellt. Men sen kom ju Beatles och hela The British Invasion spelades på radion. Och då var det bara gitarr som gällde. Då fick jag börja spela gitarr till slut. Och då kände jag att jag hade kommit hem, att det här är mitt instrument. Och jag kunde sitta i timmar. Timme efter timme. Och spela och spela och spela. Jag minns i början hur det gjorde ont i handen. Ja. Speciellt när man skulle försöka ta barré-ackord. Mm. Alltså.
Hade du köpt din första gitarren själv eller fick du det?
Nej, pappa hade en nylonsträngad gitarr som jag fick låna. Först fick jag inte låna den. Den låstes in för jag skulle spela just piano och klarinett. Men när de insåg att det fanns ingen utveckling där, så då gav de upp och så fick jag spela på gitarren.
Ja. Tror du att det hade någon betydelse att du var tvungen, så att säga, att kämpa för att få spela det här instrumentet? Att det ska finnas en sån, ett litet motstånd, att man faktiskt vill göra saker och ting?
Ja, jag brukar säga att vi lever i en tid där vi längtar för lite. Mm. Vi ska ha alla kickar och uppleva allting nu. Vi är vuxna och inte minst våra barn. Alltså. Mm. Jag menar att det är väldigt välgörande för en att få längta. Så det finns något gott i den känslan också. Mm. Och att det också gör att man kan bli mer motiverad. Mm. Ja. Jag fick definitivt längta efter den där gitarren. Och ja, du har helt rätt. Jag tror säkert att det påverkade.
Mm. Ja. Men sedan skaffade du en egen gitarr så småningom.
Ja, gick några år så fick jag köpa en egen gitarr. Mm. Och så gick det några år till. Då gick jag ju på gymnasiet. Och då hade mina föräldrar börjat förstå att det där är, att musik betydde mycket för mig. Mm. Så jag tror det var min mamma som tipsade mig om att det finns en fantastisk gitarrbyggare i Sverige som bor i Stockholm, som heter Georg Bolin. Och han bygger gitarrer. Åt musiker. Och specifikt för en musikant, alltså man får komma dit och spela upp för honom. Och att han är ett rykte som var en av de bästa gitarrbyggarna i världen, vilket han var. Då började jag ju spara pengar. Om jag kommer ihåg rätt så, det var ju en ofantligt hög summa, det var 4 000 kronor. Och det var väldigt mycket pengar på den tiden. Men då, om jag minns rätt så, om jag sparade ihop till hälften så skulle mina föräldrar skjuta till andra halvan. Så några år senare då så kunde det förverkligas. Och jag minns det. Ja, det var spännande att åka ner till Stockholm själv. Ta tåget ner. Han hade sin verkstad vid Slussen. Lite bortanför Slussen. Och knacka på där. Och han var ju en äldre man. Tog emot mig. Jag fick sätta mig ner. Och så fick jag en gitarr i knät. Och så skulle jag provspela för honom. Alltså han skulle kolla om det var värt att bygga en gitarr åt den här grabben.
Ja.
Så jag var ju väldigt nervöst. Och spännande. Och jag satt där och spelade. Alltså jag spelade ju klassisk gitarr då också. Mm. Bach-etyder och liknande. Så jag fick spela några sådana saker. Välja fritt. Och sen hade man hört också att jag spelade. Ja, du gör annat också. Det kanske var min mamma som hade berättat, jag vet inte. Så då sjöng jag väl någon låt då, med mitt gitarrkompanjemang. Kommer jag ihåg att han gick runt. Alltså han gick, stod nära och så gick han längre ifrån. Och så han liksom kände väl in akustiken och hur jag spelade och hur det klingade och så vidare. Och sen sa han, ja, du kan komma tillbaka om 18 månader. Och så där. Och det var ju häftigt.
Ja.
Och då fick jag längta i 18 månader. Och det var värt väntan kan jag säga. Det var ett fantastiskt instrument som jag fortfarande spelar på. Så när jag spelar nylonsträngad gitarr. Idag spelar jag ju mycket stålsträngad akustisk gitarr. Och jag spelar ju mycket elektrisk gitarr. Men när det gäller nylon, då spelar jag fortfarande på just den Georg Bolin byggda gitarren. Stålsträngat så tycker jag Martin, amerikanska gitarrtillverkarna, gör fantastiska instrument. Så jag har några, när jag turnerar så spelar jag på några helt nytillverkade gitarrer som låter fantastiskt fint och sköna i halsen att spela på. Och hemma har jag någon lite äldre gitarr som jag trivs väldigt bra med också, som Martin har byggt.
Men om du spelar klassisk gitarr så det betyder ju att du var ganska skicklig på att läsa noter då. Du behärskade.
Ja, det gjorde jag. Absolut. Ja, det kom när jag började spela klassisk. Mm. Det fanns en väldigt duktig gitarrpedagog som heter Per-Olof Jonsson som bodde i Falun. Mm. Jag bodde i Sandviken och det är en 7-8 mil med bil emellan. Men jag åkte dit för 14 dagar och fick lektioner av honom under ett par år tid. Par års tid. Han såg mig som ett hopplöst fall.
Mm-hmm.
För han förstod ju att jag satt inte bara då övade på Bach-etyder. Utan att jag skrev annat också. Att jag skrev, gjorde egna låtar och popmusik och så. Men han var väldigt tålmodig med mig och uppmuntrade mig. Man förstod att jag skulle inte bli en konsertpianist. Nej. Eller konsertgitarrist.
Mm.
Men det var utvecklande, det var det. Jag har stor nytta av det. Och det fingerspelet jag har när jag spelar akustisk gitarr, det kommer ju därifrån. Det är där jag utvecklade. Och jag lärde mig naturligtvis läsa noter då också. Något som jag sen inte har använt mig av.
Nej.
Nästan allt. Inte alls egentligen, utan jag spelar ju på gehör.
Ja. Men hur mycket tror du att den här... Den gitarrteknik som du utvecklade, hade det någon inverkan alls på ditt låtskrivande?
Ja, utan tvekan. Det hör jag ju. Så är det ju. Dels harmoniken, alltså jag lånade mycket av... Alltså när jag satt och övade på de här grejerna... så hörde jag ju hur jag tyckte att melodierna skulle fortsätta i en annan riktning.
Mm.
och jag hörde de ackorden som... något backstycke byggde på att ja, men man kan ju göra en annan melodi till de där ackorden. Och där någonstans så börjar ju mitt låtskrivande. Det hör man ju tydligt, tycker jag, på Restless Mind-plattan. Vad heter den? Both Sides of the River, den sången till exempel, det är ju helt uppenbart var inspirationen kommer ifrån. Och sen kan man se den i en sång som Blå blå känslor och så. Det är ju den tekniken.
Ja. Nå, man brukar prata om det här klassiska ögonblicket när du första gången till exempel hörde en Beatles-låt. Kommer du ihåg det ännu?
Jo, alltså jag började lyssna på popmusik väldigt tidigt. Jag gick i första eller andra klass. Och då fanns någonting som heter Radio Nord.
Mm.
Ja. Och jag hade en liten radio i mitt sovrum och när jag skulle sitta och läsa läxor då lyssnade jag på Radio Nord istället på väldigt låg volym. Så där börjar ju popmusikintresset. Sen kom jag ihåg när Beatles kom.
Mm.
The Beatles och Jerry and the Pacemakers, Rolling Stones, kom lite senare. Alla de här banden, Small Faces. Och det var ju Beatles som fullständigt, när She Loves You kom så var ju det totalt omtumlande. Och då började ju, alltså då kom ju, alltså det var inte bara jag utan alla mina kompisar i plugget, det var det enda vi pratade om. Och vi började kamma håret så att man skulle få en lugg som skulle helst gå ner över ögonen och över öronen. Och, alltså hela modegrejen. Och vi började gå till skivhandlaren för att titta på konvoluten och se hur var de klädda, hur såg de ut. Förutom att man naturligtvis lyssnade på låtarna, för det gjorde man ju också. Och så lyssnade vi på allt som var på radion. I alla fall jag.
Mm.
Jag missade inte ett enda popprogram då. På den tiden var det ju så att det var en halvtimme. Om det var mellan 5:30 och 6:30. Som det spelades popmusik. Och sen på lördagarna var det 10 i topp klockan 3. Och det missade jag i princip aldrig. Och det är ju min skola, det är ju min utbildning. För att bli låtskrivare skulle jag säga. Att lyssna. Och jag lyssnade ju bara för att jag var totalt besatt av det och älskade det. Men det är klart, någonstans så nöttes ju formspråket in. Och att jag undermedvetet tog in det här. Och hur man bygger låtar. Och ja, hur formen är. Hur strukturen är för en sång.
Du började tänka på det då redan?
Nej, jag tänkte ju inte på det då. Men så här i efterhand så har jag förstått. Det är ju där som det måste ha satt sig i min kropp på något sätt. Och i mitt medvetande. Sen när jag blev äldre, så jag flyttade hemifrån och när jag började arbeta som artist. Och turnera så... Då insåg jag också vikten av att se andra artister. För det finns ju ingen skola. Och, i alla fall fanns det inte på den tiden. Idag är det ju annorlunda. Men på den tiden fanns det inte det. Så att jag gick på ohyggligt många konserter. Man kan säga att de kvällar jag inte själv spelade och stod på scenen. Så gick jag och tittade på andra som stod och spelade. För att ja, se hur de jobbar, hur man bygger en konsert. Och det var mer, då var det mer medvetet, alltså att jag förstod att nej, men det här är ett sätt att ska jag, för jag var urusel på scenen, jag var jättedålig. Jag minns, jag hade väl gjort ett par album och turnerat några år. Då var det en av musikerna som jag inte, som hade precis börjat jobba med mig, som efter en konsert sa till mig att ja, men fan Thomas, nu får du skärpa dig. Vadå? Ja, men det är ju du som är sångaren och artisten. Gå ut och ta tag i publiken. Alltså, nu får du... Det här går inte. Och jag hade inte ens reflekterat över att... Ja, jaha.
Var det efter att du hade...
Men samtidigt så förstod jag ju vad han menade. För jag var väldigt obekväm på scenen. Mm. Jag trivdes inte på scenen. Den som ser mig idag skulle nog inte säga att jag ser obekväm ut, utan det ser nog ut som om jag inte vill lämna scenen överhuvudtaget.
Men det här var efter att du hade gjort premiär med Kiva och så vidare, någon gång mitt 70-tal eller någonting?
Ja, mitt första album kom 72.
Två, ja.
Ja, i mars.
Ja. Så du hade jobbat på en tid?
Ja, sedan. Det här var, jag minns, det här var 75.
Ja.
Alltså, ja. 3-4 år senare.
Ja. Men vi ska gå lite tillbaka i tiden. Vad sa pappa rektor och mamma lärare när Thomas 13 år kommer hem och säger att nu ska han ha en Beatles-frisyr till exempel?
Det var inte populärt. Nej, det var ju... Jag tror det är svårt för unga människor idag att förstå vilken revolt det var. Tidigt 60-tal. Alltså det fanns ju tendenserna till en ungdomskultur. Mm. Den kom ju i USA redan på slutet på 50-talet eller kanske mitten på 50-talet. Men den hade inte nått Sverige i alla fall på samma sätt. Och det är klart, raggarkulturen och Elvis Presley och Tommy Steele och som var om jag minns rätt, en 4-5-6 år tidigare. Det var ju en revolt. Men det här var ännu mycket mer kraftfullt. Alltså det var inte bara musiken, utan det var väldigt mycket livsstilen och hur man såg ut. Så för mina föräldrar var det ju chockartat att rektorssonen, den välartade blivande akademikern, som det ju naturligtvis var en självklarhet att jag skulle bli. Plötsligt lät håret växa över öronen. Något så ovårdat. Det gick ju knappt att ta in för mina föräldrar. Och det var en kontrovers. Nu pratar jag lite skämtsamt om det. Men det blev ett problem. Det blev det. Vi hade... Ja, stora problem att kommunicera under några år när jag var tonåring. Och när jag valde att bli musiker, det var inte heller uppskattat. Det fanns en förväntan att jag precis som de skulle studera vidare.
Mm.
Och så här idag så förstår jag det. Mina föräldrar kom från väldigt enkla förhållanden där de verkligen hade fått kämpa och längta. Mm. För att få en möjlighet att bilda sig och skaffa sig en utbildning och förflytta sig socialt. Alltså för mina föräldrar, de var ju, som jag har förstått det, de kom ju när det svenska folkhemmet skulle byggas.
Mm.
Och blev lärare, färdigutbildade 1950. Och det var ju som ett kall att åka ut som lärare. Att bilda folket, lyfta Sverige. Tillsammans ska vi skapa ett bättre liv. Och att jag då, deras förstfödde då, valde att inte fortsätta. För de blev ju, jag förstår att de var förvirrade. Och att de hade svårt att hantera det. Men det begrep ju inte jag då. Jag var bara en hopplös tonåring. Mm.
Men din övertygelse var så pass stor att du lät dig inte påverkas ändå, trots att de ska vilja säga att du ska bli någonting annat eller att du ska gått och klippt håret.
Alltså jag är helt fascinerad över min fokusering och envetenhet och totala att jag var så totalt uppfylld av att det finns bara en sak som jag ska göra med mitt liv.
Mm.
Och det syssla med musik. Det var inget snack. Jag reflekterade inte över att göra något annat. Och jag var... jag har pratat med andra artister i min generation om det. Som säger samma sak. Att i vuxen ålder så... Ja, man är helt matt över att... Nej, men herregud, vilken vilja jag hade.
Mm.
Alltså, vilken kraft. Var kom den ifrån? Den finns inte där idag på samma sätt. Det gör den inte. Inte att kärleken och passionen är mindre till musiken. Men att liksom vara beredd att gå genom vad som helst. Eld och vatten. Vilka problem som helst. Och jag minns hur jag tänkte när jag hade i början av min artistkarriär. Att det gick inte så bra. Jag hade en del motgångar. Hur jag tänkte att... men de andra artister som har framgång, om de jobbar 12 timmar om dagen, då jobbar jag 18.
Mm.
Alltså det fanns ingen, det var bara en sak som gällde. Skriva bättre låtar och förkovra mig som scenartist. Och... Det var bara det livet jag kunde tänka mig.
Det gick det så långt att du blev tvungen att på något sätt liksom bryta tillfälligt med dina föräldrar för att kunna liksom uppfylla de målsättningar som du själv hade då?
Jag ska inte säga så... Eller jag ska inte dra det så långt som att jag bröt med mina föräldrar. För jag menar, när man går ut som tonåring, går ut gymnasiet, så det är ju inte helt ovanligt att man flyttar hemifrån. Tvärtom, det är väldigt vanligt. Man gör det och man kanske... börja arbeta eller man flyttar till någon universitetsstad och utbildar sig vidare. Jag gjorde ju samma sak då, fast jag åkte iväg och spelade och åkte på turné helt enkelt och flyttade från Sandviken ner till Uppsala.
Hur gammal var du när du åkte på turné?
Ja, jag var ju 19.
19
var det. Ja, just det. Jag hade varit ett år i USA
just
också.
Det. Ja.
Ja. Och det hade ju också, jag gick gymnasiet och trivdes inte och det var väldigt mycket musik i huvudet på mig. Så jag tog ett sabbatsår, sökte ett stipendium och fick möjligheten då att komma till USA ett år. Ja. Och där spelade ju jag väldigt mycket.
Ja.
Ja. Bodde i en familj med ett stort musikintresse. De hade en jämnårig son, Scott Marshall. Och vi började spela tillsammans. Under namnet Two Countries.
Okay.
Ja. Och ja, men vi, det gick bra. Vi fick, vi blev eftersökta och fick spela på coffee houses och småklubbar och gjorde någon lokal TV-show i Omaha, Nebraska och var till och med inne i en numera legendarisk studio i Omaha. Kommer jag inte ihåg namnet just nu, men där vi gjorde en demoinspelning, spela in en 6-7 låtar.
Var det låtar ni båda hade skrivit eller som du
hade skrivit? Nej, jag skrev låtarna och så framförde vi dem tillsammans. Okay. Scott var en väldigt duktig kontrabassist och spelade akustisk gitarr och hade en liten mörkare sångstämma. Så det funkade väldigt fint ihop. Väldigt musikalisk person, Scott. Han är fortfarande musiker. Musiklärare och bor i Reno i Nevada. Spelar mycket jazz. Och vi var ju en duo och på den där tiden var ju Simon & Garfunkel väldigt populära. Vi tog väl en del intryck kan man säga. Ja.
Alltså du valde ju ett historiskt år att åka till USA. 1969 då var första månlandningen och så var det Woodstock.
Ja, precis.
Hur mycket tror du att det här året i USA liksom påverkar din kommande karriär?
Alltså, det var helt avgörande. Helt avgörande. Alltså, jag kom ju dit bara veckan eller veckorna efter Woodstockfestivalen. Mm. Och hela den här Flower Power-vågen sköljde ju över USA. Med fri kärlek och droger och långt hår och popmusik och ja, allt vad det nu var. I någon sorts modemix. Och i Omaha där jag bodde så var det väl inte så... Det var inte som på västkusten.
Nej.
Men ändå, och det klart det påverkade mig. Och det blev avgörande därför att jag tror att när jag var där så började jag se på mig själv som just en kille som spelade och sjöng. Det blev min identitet. Det hade det nog inte varit tidigare. Tidigare var det med att jag... Ja, då gick jag i skolan. Och var rektorssonen i Sandviken. Och som tyckte om att sitta i sovrummet och spela. Men där, när jag då började spela ute på småklubbar och coffeehouses med skotts. Och under ett år där så började jag se på mig själv som... Som en låtskrivare och sångare. Och eftersom det gick bra och jag trivdes med det så tror jag att jag fick en väldig energi och kraft av det som jag hade nytta av när jag kom hem sen. Tillbaka till Sverige.
Mm. Och hemkommen så, när du kom hem så var du på det klara med att det artistlivet du vill leva. Och du, var det så att du började spela på olika platser då redan? Började du turnera på något sätt när du hade kommit från USA?
Nej, när jag kom hem så gick jag till 2 år. Jag hade 2 år kvar på gymnasiet. Så jag gick de 2 åren i Sandviken på Hammargymnasiet. Vad jag gjorde var att jag satt hemma och skrev låtar på kvällarna. Och på helgerna. Då kunde jag ju vara kvar i USA. För jag hade blivit väldigt amerikanifierad. Så var det ju. Alltså jag vaknade och pratade engelska. Mina föräldrar trodde jag skämtade. Jag drömde på engelska. Så I was an American kid, that's for sure. Nej, det var jag verkligen. Så musiken var för mig ett sätt att vara kvar. Samtidigt som jag naturligtvis var i Sverige. Och jag spelade inte ute på samma sätt. Men det gick väl något rykte om att jag kunde stå framför en publik och spela lite låtar. Så att, det var en Sandvikskille som bodde i Uppsala. Som är en stor universitetsstad. Ja. Och där finns det ju, där fanns det många nationer och spelställen. Mm. Mm. Så han ringde ner och frågade om jag ville komma ner. Mm. Någon helg. Han bokade jobb och han spelade kontrabas. Så att det var ju en perfekt kombination.
Ja.
Så det gjorde att jag åkte väl ner kanske någon gång i månaden under 2 år till Uppsala. Och spelade på nationerna där. Fredag, lördagar. Och så åkte jag hem på söndag och så gick jag i gymnasiet.
Funderar du någonsin på att du ska flytta tillbaka till USA?
Ja, absolut. Jag åkte över till USA. Jag var där i USA 69-70, ett år. Sen var jag över igen 72. Och sen från, om det var 74 eller 75, så var jag över varje år i 6-7 år i rad. Och då var jag där för att känna efter om jag kunde få någonting att hända. Ja. Jag var i Los Angeles och även i Omaha och där Scott bodde då och i New York. Men alltså idag är det ju hur lätt som helst att åka till USA och plugga. Men på den tiden var det väldigt mycket mer komplicerat. Alltså jag fick ju skriva på ett papper att när jag åkte dit på ett år så skrev jag på att jag också åkte hem.
Just det.
Och hade jag inte gjort det hade jag ju stannat. Det var väldigt traumatiskt att flytta hem. Det var chockartat, det var det verkligen. Och det får man ändå förstå. 17 år, man tar in, det är starka intryck. Så på så sätt har jag levt ett ganska kluvet och dubbelt liv under väldigt många år. Kanske drar jag denna tills jag fick egna barn så man börjar känna att man inte... Att det inte är intressant med ett liv i USA.
Mm.
Och det är klart jag funderat på. Ja, vad hade hänt om jag hade verkligen bara stannat där? Mm. Men ja, det blev inte så. Men det var som sagt en helt annan klimat och mycket mer komplicerat på den tiden. Sen så började jag ju hitta det svenska språket och börja skriva på svenska. För i början skrev jag ju på engelska under de första åren. Så i och med det så började jag ju landa mer och mer i att... Det är Sverige. Jag har aldrig haft något problem med det, inte alls. Men jag menar, under de där åren, det var dubbelt. Det var det absolut. Det var det.
Jimi Hendrix, i vilket kärle var det som du stötte på honom?
Det var ju mitten på 60-talet. Vad kan det vara? 66, 67 ja. Eller något sånt där. Jag lyssnade ju... Varannan vecka spelar man Englandslistan
ja.
En halvtimme och varannan vecka USA-listan. Och jag följde ju det här väldigt noga för att höra vad det var för nya låtar och nya artister. Och jag minns då att det var torsdagar tror jag. Så på 17:e plats, Jimi Hendrix Experience, Hey Joe. Mm. Den har gått upp raketsnabbt på engelska listan. Så vi har inte hunnit få fram plattan. Men den lär stiga högre tills vi hörs om 14 dagar. Och då fick jag vänta i 14 dagar innan jag fick höra den. Och då kom jag ihåg, då hade den gått upp till kanske 7:e plats eller något sånt. Och så, Jimi Hendrix Experience, Hey Joe. Och så började låten, jag har aldrig hört något liknande någonsin. Hela stilen och soundet. Och så när det här gitarrsolot kommer, det var första gången jag hörde en distad gitarr. Och någon annan för den delen också hörde en distad gitarr. Och det var bara helt omtumlande. Helt omtumlande. Jag var tok förälskad i soundet och i Jimi Hendrix helt enkelt. Sen gick det bara några veckor så såg jag en annons i tidningen att Jimi Hendrix ska spela i Högbobruk utanför Sandviken. Och den dagen han skulle spela där, det var ju helt omtumlande det också naturligtvis. Jag gick ju och längtade och väntade. Då var det så att jag åkte skidor i en skidklubb. Och vi som den här skidklubben anordnade konserterna.
Ja.
Och om man ville så kunde man vara med och hjälpa till bakom scenen. Och det är klart jag gillade det, så jag var ju alltid där. Ja. Men den här gången då var ju jag uppe flera timmar före alla andra, för jag kunde inte hålla mig. Va? Och jag minns det där fortfarande tydligt hur jag hör. Jag kommer dit till spelplatsen. Jag är först där. Ingen är där. Jag går in bakom scenen, dörrarna är öppna, det är inte låst. Och jag sitter där och väntar och det känns fortfarande overkligt att Jimi Hendrix ska komma hit ikväll. Alltså helt Jimi Hendrix från USA. Jag hör en bil som rullar in på grusplanen. Så jag öppnar dörren från... logen ut bakom scenen ut mot den här grusplanen och där stannar en taxi. Det är högsommar, det är torrt, dammet från bilen lägger sig och jag ser Jimi Hendrix kliver ur. Ja, och taxichauffören kliver ur och det är helt surrealistiskt, overkligt. Och jag står där. Jag är 14 år, det måste vara 66. Och jag står där, vet du, och bara tittar. Och de går till bakluckan på bilen, den öppnas. Och Jimi Hendrix tittar upp mitt håll och vinkar på mig. Och så lyfts gitarrerna ur. Och så går jag fram och han ber mig att ta gitarrerna. Och han tar ett par själv och jag tar några i kejsar.
Ja.
Och så bär vi in i logen. Han betalar taxichauffören först som åker iväg. Och så plötsligt är det jag och Jimi Hendrix. I lilla Högbo bruk i Gästrikland i Sverige. Bakom en scen, en liten folkparkscen, vet du. Sitter jag där med Jimi Hendrix som då är kanske det största i alla fall i Europa just då. Och jag frågar inte, men jag, så här i efterhand har jag förstått att han måste ha tagit taxin från Stockholm upp.
Ja.
Ja. Och hade ingen gitarrtekniker med sig eller sånt där, utan då satt han där och strängade om gitarrerna själv.
Ja.
Och stämde om, nya strängar och stämde dem.
Ja.
Och så gav han mig en gitarr när den var klar och så tog han upp en ny och så fick jag lägga tillbaka den i lådan. Och fortfarande ingen annan som var där. Och när det var klart så kom jag ihåg att jag frågade om jag fick ta en bild på honom. För jag hade med mig min, jag hade en liten Yashica-kamera med ett blixtaggregat.
Ja.
För vi hade en liten fotoklubb i skolan som jag var medlem i. Och då står han på en bild och håller i sin Fender Strata mot en vägg och jag tar bilden på honom. Men ingen bild på oss två tillsammans.
Det fanns inte selfie då ännu.
Nej. Före selfie-tiden, men jag var inte ens efterhand, hade det varit fantastiskt naturligtvis.
Mm.
Ja, nej, men det var en, och sen så gjorde han två konserter, två föreställningar samma kväll. Det var ju tok utsålt. Och han började båda konserterna med Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band som hade kommit bara någon månad innan. Och bara det var ju stort naturligtvis. Och sen spelade han mycket av de här låtarna från heter den Are You Experience första plattan? Jo, jag tror det. Ja, så var det nog. Det gjorde han.
Det måste ju vara en enorm kick där också.
Ja, och jag kommer ihåg att de körde Sgt. Lonely Heart Club Band på två elgitarrer och trummor, inte bas.
Nej, just det.
Utan då spelade Noel Redding hade ju bassisten. Han spelade på en Flying V, en Gibson Flying V.
Ja.
Och så var det Mitch Mitchell på trummor och så Jimi Hendrix.
Det var någon som sa att Noel Redding var en jätteduktig gitarrist också.
Ja, uppenbarligen.
Ja, men det där måste jag vara helt...
Ja, nej, men du vet, jag var ju helt omtumlad. Helt omtumlad. Och under konserten så stod jag på scenen. Och det var ju en gammal folkparksscen. Den var inte byggd för rockkonserter. Så att med Jimi Hendrix Marshall-stack, alltså hans förstärkare, stod på varandra då, typ 2 meter upp. Och där började gunga. Så att då fick jag gå fram och stå och hålla i. Stod bakom och höll i hans stärkare under konserten. Ja, det var häftigt.
Oh, ja. Inom dina år i USA så förändrade det året mycket din världsbild?
Ja, jag tror det. Så stipendiat så var det vissa ämnen jag var tvungen att läsa. American Literature, American History och typ samhällskunskap.
Mm.
För att man skulle sätta sig in i den amerikanska kulturen. Mina majors var ju... Det var musik och också oljemålning och grafik och design. Jag var väldigt intresserad av det också.
Mm.
Men just American Literature var, har jag förstått så här efteråt. Att läsa Walden av Emerson, det var... Eller David Thoreau.
Mm.
Emerson var ju Thoreaus mentor, men Thoreau, att läsa Thoreau och Walden, som ju är något sånt här centralt verk i USA för ja, hela idén om USA som det fria landet och möjligheternas land. Och bredvid konstitutionen så tror jag Walden är en väldigt viktig skrift. Och Walden, det handlar ju om den här personen som lämnar samhället och flyttar ut i naturen och hittar sin egen moral och utgår ifrån den istället för de konventioner som finns i samhället och de lagar att man måste lyssna på sin egen röst. Each man has to listen to his own drummer. Alltså att inget liv är det andra likt och att man måste lyssna på den, eget, ja, den egna rösten. Som är, ja, en av de aspekter som tas upp i Walden. Det där påverkar mig väldigt mycket, tror jag. Och det är något som jag har burit med mig. Men som jag inte tänkte på då. Mm. Och det där låg ju också väldigt nära hela hippiekulturen. Mm. Och, alltså tillbaks till naturen. Till det friare livet, att lyssna på vad man själv känner. Mer än vad föräldragenerationen talar om för en att göra. Allt det där tog jag till mig. Och det har påverkat mig, det är jag övertygad om. Absolut.
Och där hade du, jag menar, samtidigt...
Vilket gjorde också, jag hade väldigt svårt att ta till den här totalitära tänket som fanns när jag kom hem i Sverige med... alltså där man hyllade Mao Zedong och diktatur, alltså det envåldshärskarsystem och så vidare. Det här var ju raka motsatsen. Den fria människan. Så för mig var det en clash att komma tillbaka i den här proggmiljön som var musikaliskt och som var väldigt politiskt laddad på den tiden.
Alltså just 69 så jag menar, Vietnamkriget pågick för fullt där och det var ju egentligen kanske första gången som ungdomar på det sättet engagerade sig väldigt kraftigt i och protesterade mot det här kriget. Att sedan, vad jag förstått, så du gjorde ett hela värnplikten. Var det någonting som blev kvar där som du började fundera på beträffande just pacifism och krig och så vidare?
Jo, men så var det absolut. Jag tog ju till mig hela hippie-moralen och ideologin, kan man säga. Jag var ju, när jag bodde i USA under det året, så jag var ju ute och demonstrerade mot Vietnamkriget. Varje en gång i månaden så var det ju Memorial Day, då gick man ut på gatorna i hela USA. Stora demonstrationer. Jag gick också med och blev uppkallad till rektorn i skolan som förbjöd mig att göra det. Och då skulle de skicka hem mig. Så det var ju kontroversiellt att en inbjuden utlänning som kom och fick ynnesten att studera i USA gick och demonstrerade mot kriget som USA då förde. Men för mig var det en självklarhet. Och jag lyssnade på Bob Dylan och jag läste Joni Mitchell. Joan Baez skrev en bok då, New Morning tror jag den heter. Väldigt pacifistisk. Och det där tänket tog jag till mig till 110%. Jag lät håret växa så det var axellångt och jag demonstrerade som sagt mot Vietnamkriget. Och när jag kom hem så jag var absolut pacifist och vegetarian och under några år. Sen när det var dags för militärtjänsten så då begärde jag vapenfri tjänst och blev placerad som skyttesoldat. Och det var ju... Då kände jag att okej, ingen större lyhördhet för den här grabben. Så då totalvägrade jag. Och det där var en lång process under många år. Och till slut så... Ja, de insåg väl hur... knepig och komplicerad och svårhanterlig jag var. Så att det slutade med att de kallade in mig ett år när det var en väldigt stor kull. Ja. När de i alla fall måste lämna ett ganska stort antal frisedlar. Okay. Och då hade vi ett samtal. Mm. Och då sa jag att jag får inte jag spela gitarr 5 timmar om dagen och sjunga, då tar jag livet av mig. Bra, du får en frisedel. Så var de av med mig.
Men när du kom tillbaka från USA till gymnasiet så var det säkert många av dina gamla kompisar och elever som höjde på ögonbrynen och de kände kanske igen dig ens när du kom, eller det tankesätt som du kom tillbaka med, det var kanske främmande i Sverige då, eller?
Jag minns inte så noga. Jag minns ju att jag kom tillbaks och att det var väldigt roligt att träffa mina vänner. Och i lilla Sandviken där jag bodde så var vi ett gäng som ofta hängde tillsammans. Några kompisar som jag spelade med och ett gäng. Vi brukade ha fester tillsammans och vi umgicks mycket. Det fanns ett bra socialt liv där som jag trivdes med. Och det var väldigt fint återseende, det måste jag säga. Samtidigt så märkte jag ju att vi hade en liten annan syn på det. Mm. Det märktes till exempel när man pratade om vad ska du göra efter gymnasiet. Mm. Om den frågan dök upp så nästan alla pratade om att jag bor väl kvar i Sandviken, eller jag kanske flyttar till Gävle som ligger 2 mil bort. Några tänkte plugga i Uppsala eller Stockholm. Men det var ju ingen som överhuvudtaget tänkte tanken att flytta utomlands. Vilket ju jag gick och funderade på. Ja. Så att det är klart att det där påverkade mig. Det året var väldigt... Det präglade mig på många sätt.
Nu börjar vi komma till musiken så småningom i alla fall. Och du hade samlat på dig material ganska långt tillbaka i tiden när din första skiva kom ut, alltså 72 då, som det där som var på engelska visserligen, men Restless Mind, det var 72 den kom ut.
Just det.
Ja.
Ja, Restless Mind, hälften av de låtarna hade jag ju skrivit när jag bodde i USA.
Ja.
Och hälften när jag kom hem. Och man kan ju höra, det finns ju en väldig kritik mot det amerikanska samhället. Mm. Mot kriget, mot kommersialismen i de texterna. Sen finns det också sånger om uppbrott och jag gick ju igenom det. Jag flyttade från USA, från Omaha hem till Sandviken. Och för mig är det finns ju naivitet i de där texterna, men jag var 17, 18, 19 år där. 17, 18 när jag skrev dem. Jag kan höra hur jag försöker hitta något symbolspråk som Bob Dylan. Men det blir väldigt taffligt. Men jag kan tycka om det ändå. Det är alltså, jag vet att jag älskade ju de här låtarna och stod verkligen för dem när jag skrev dem.
Ja.
Samtidigt vet jag att idag så skulle jag inte formulera mig på samma sätt, så är det ju. Men jag kan tycka fortfarande att det är roligt att sjunga dem.
Ja.
Vi gjorde ju en konsert 2012, ja. 40 år senare. Och det var mina musiker som jag jobbade med som föreslog det. Mm. Jag hade aldrig ens tänkt tanken. Och inte lyssnat på plattan heller på säkert 30 år. Mm. Men när jag lyssnade på den så tänkte jag, ja, kanske dags att träffa den där killen igen. Mm. och det är klart, när jag sjunger sångerna då börjar jag komma ihåg och känna igen mitt tänk och vad jag stod för och hur jag tänkte helt enkelt. Och till min glädje så känner jag att mycket av den moral som finns i Restless Mind, det är ju den moral jag fortfarande har.
Mm.
Så att någonstans så känner jag att när kompassen som utvecklades i tonåren, det sitter kvar väldigt mycket i mig.
Mm.
Det är jag väldigt glad för. Jag uppfattar som jag inte har tappat bort mig själv. Som
alltså den grund du hade då finns kvar.
Ja. Och jag tror det är också en grund som, nu har vi pratat mycket om när jag var i USA. Jag tror jag har väldigt mycket att göra med mina föräldrar och min farmor och farfar också, som jag spenderade många, många somrar med under de år jag växte upp. Så det, där sattes någon idé om rätt och fel och hur man ska leva ett liv som jag fortfarande bär med mig.
Mm.
Och det, ja, det är lite eller, inte lite, jag är väldigt stolt över det. Jag är glad över det. Det känns bra.
För många bångstyrda tonåringar så kan det ju vara på det sättet att mor och farföräldrarna förstår de bättre än vad de egna föräldrarna förstår.
Ja, ja, ja. Jo. Jo, men det där är ju varannan generations... Jo, så är det ju.
Och sedan gjorde du debut i Melodifestivalen och jag tittar här på YouTube på en del klipp. Det måste vara ganska intressant att komma mellan Dellert och Zetterlund, liksom ikoner inom svensk musik nu efteråt i alla fall när man ser på det.
1972?
Ja.
Ja, och jag tror Cornelis Vreeswijk var med också.
Det är sant, ju.
Ja. Ja, eller jag minns det.
Hur kom du in på Melodifestivalen då?
Ja, det var tillfälligheter. Det var en talangjägare uppe i Gävle-trakten som ringde mig och sa att du är bra.
Mm.
Ja, vad roligt, sa jag. Nej, men du är riktigt bra, sa han. Ja, sa jag. Och så sa han, jag har bokat en tid med en producent i Stockholm nästa fredag. Då sa han, nej men det går inte, jag går i skolan. Så jag gick ju gymnasiet då. Då säger han, jag hämtar dig 7:30. Så det var, han tog inte nej. Det var inte aktuellt att svara nej till honom. Han heter Jan Claesson. Och han har betytt väldigt mycket för mig.
Ja.
För han tog sin bil i Gävle och åkte till Sandviken. Plockade upp mig och skjutsade ner mig till Stockholm. Han hade bokat en tid med Lasse Samuelsson. Och Lasse Samuelsson på den tiden, han var... väldigt känd som orkesterledare framför allt. Jobbade mycket i tv med tv-orkestrar. Och var den som var dirigent i Melodifestivalen. Och sen var han också skivproducent. Han hade stora framgångar bland annat med Jerry Williams på den tiden.
Ja.
Och Dynamite Brass var ju det bandet som han ledde, Lasse Samuelsson. Och han var lite försenad, kom till mötet och jag fick sätta mig ner framför hans skrivbord i en stol med min gitarr och så bad han mig sjunga en låt. Så det var inga demotejper eller färdiginspelade grejer utan jag fick sitta live framför honom och sjunga. Så sjöng jag en låt så kan du ta en till. Jag sjöng en till. Och när jag hade sjungit en 7-8 låtar så sa han, ja... Vill du spela in en LP-skiva? och man ska vara medveten att på den tiden släpptes det kanske, alltså av popartister, släpptes det kanske ett par LP-skivor om året med svenska artister överhuvudtaget. Så det var ju så stort och omtumlande. Så att, och jag svarade naturligtvis ja. Så sa han, ja, jag har lite fullt här nu våren och sommaren, men i augusti så finns några veckor. Passar det? Ja, det är okej. Så att, och det var ju tack vare Janne Claesson som tog det initiativet. Ja. Och sen gick det ett halvår. Vi gick in i studion och vi spelade in de där låtarna snabbt.
Mm.
Det är live i studio.
Ja.
Knappt några pålägg. Jag sjöng och spelade samtidigt som bandet med musikerna spelade.
Och det var Samuelssons orkester?
Ja. Ja, det var, nej, han hade plockat ihop. Han hade hört en platta med Carole King som heter Tapestry.
Ja.
Som ju var en gigantisk succé över hela världen. Och som jag lyssnade mycket på. Så han hade tagit intryck av orkestreringen på den plattan. Mm. Och där var det bara 4-5 musikanter. Alltså trummor, bas, keyboard, gitarr.
Ja.
Och inte mycket mer. Så ganska avskalat. Och så gjorde vi också.
Okay.
Ja. Så jag satt med min nylonsträngade gitarr i mitten. Och så tog vi låt för låt. Mm. Max 3 tagningar. Den som var bäst av dem valde vi. That's it. Enkelt. Och effektivt.
Ja.
Men då... Och efter det, som det ju då var hösten 71,
just,
okay, så hörde han av sig någon månad senare. Då hade han nog spelat upp någonting, tror jag, på Sverige, på SVT, på TV i Stockholm. Och så fick jag alltså en konkret förfrågan. Kan du tänka dig att skriva en låt för Melodifestivalen? Och då satt jag mig ner och skrev en låt på svenska för första gången på många, många år. Och det var Då ska jag spela. Så spelade jag in den på min rullbandspelare och skickade ner till Lasse Samuelsson. Och den tar vi. Och så var jag med.
Då ska jag spela.
Ja, den låten. Då ska jag spela, ja.
När du skrev låtar på din tid och jämför med hur du processerar fram nya låtar idag, vad är skillnaden?
Det är svårt för mig att säga. Alltså min metod är ju densamma. Jag sitter ju med gitarren i knät och försöker hitta någonting som känns bra intuitivt. Eller vid ett piano. Och så har jag alltid skrivit. Jag försöker hålla associationsbanorna öppna och att det bara ska hända och att man ska hamna i något sorts flöde där det händer, där låten kommer. Så har jag alltid skrivit. Och det är liksom mitt sätt. Jag kan inte skriva på något annat sätt. Jag har skrivit tillsammans med andra. Det är inte lätt för mig. Utan jag är lite ensam varje så. Så själva skrivprocessen, den är densamma. Men sen hur man arrangerar och producerar, där har det naturligtvis hänt väldigt mycket. Mm. För det med erfarenhet och den tekniska utvecklingen och så vidare, så har det blivit annorlunda. Mm. Så är det ju.
Men är du väldigt disciplinerad att när du vet att du ska ha en ny skiva färdig, du ska ha material till den, så är det så att du stiger upp klockan 7 och...
Ja, du menar så? Ja, nej men ja, alltså jag... På senare år så har jag... Förr i tiden kunde det kunna finnas en deadline, att du måste leverera ett nytt album det här datumet. Nu undviker jag det. Jag tycker inte om den pressen. Den är för smärtsam och ångestfylld och allt vad det är. Jag behöver inte det i mitt liv längre. Men så var det ju på 70-, 80- och 90-talet. Så var det ju. Men idag så kan jag känna på mig att nej, men nu känns det nog som att det finns lite låtar någonstans i kroppen här. Eller någonstans som ska ut. Och då rensar jag i min agenda och skriver liksom en vecka att skriva låtar. Ja. Och då bokar jag inga möten och drar ner mycket på allt det sociala och alla sådana bitar. Och så skriver jag, försöker skriva i alla fall, disciplinerat. Men jag vet också att om jag sätter mig 9 så... koncentrationen, den håller en 3-4 timmar, så det är fram till lunch någon gång. Så att, men då kan det vara perioden när jag skriver väldigt koncentrerat på förmiddagarna. Sen slutar det ofta med att jag ändå sätter mig på eftermiddagen eller på kvällen också. För då är man igång, så att säga. Så det fungerar lite stötvis. Det är lite ketchupflaska. Det kan gå flera månader, jag skriver inte en ton. Så är det. Men sen så kommer jag in i en period när det är väldigt mycket det som tar upp mina tankar och min tid.
Har du något litet häfte eller någonstans där du kommer, när du kommer på några idéer, så liksom noterar du dem och skriver ner dem som du sen kan gå
tillbaka till? Ja, jag hade det tidigare, men nu är det ju dator. Och tyvärr, för att det är lite kul med de där handskrivna, men det är inte så länge, utan jag har ju datorn. Och jag jobbar med skrivande texterna, och så tar jag det här röstmemo och spelar in. Det är mina demos. Det har också lärt mig att att göra för bra demos kan vara väldigt hämmande när man sen ska spela in materialet, låten.
Ja.
För att man när man gör demon så finns det någon atmosfär och känsla. Mm. Som man sen när man går in i studio så saknar man den.
Mm.
Och så börjar man plötsligt försöka imitera en demo. Det blir aldrig bra. Så att jag gör väldigt, väldigt enkla demos.
Du gör det?
Akustisk gitarr och sång. Eller piano och sång. Och fotstamp. Det är den perfekta demon tycker jag. Mm. Och är det inte bra då, då är det i alla fall inte värt att spela in.
Men sen lämnar du öppet åt musikerna att fundera på sina arrangemang. Eller har du idéer för typ rytmer och...
Ja, jag har ju ofta någon idé om hur det ska arrangeras, det har jag ju.
Mm.
Men det är från, jag har jobbat med några, när jag jobbade med Lasse Andersson på 90-talet, så då jobbade vi ju väldigt nära varandra och hade samma favorit, vi tyckte verkligen mycket om samma sorts musik och så. Och jag har alltid velat jobba. Och vi hade ett väldigt fruktsamt samarbete, tycker jag själv, i alla fall. Och när ett samarbete är bra, det är ju naturligtvis när man har en gemensam vision.
Mm.
Men också där man tycker olika och vågar tycka olika och slåss för sina idéer. Och det funkade väldigt bra med Lasse. Jag menar, jag kunde komma med en låt skriven på piano som för mig självklart var en pianolåt där flygen skulle vara väldigt framträdande i ljudbilden. Så kunde Lasse sätta sig med en akustisk gitarr och säga, ja men vi kan göra så här också. Och för mig var det ju svårt att ändra, byta fot.
Ja.
Men vid några tillfällen så slogs han verkligen för det. Och det blev ju väldigt mycket bättre.
Ja.
Så att det där motståndet är viktigt.
Ja.
Så jag tycker om, för mig är det, jag är helt ointresserad av att spela in musik ensam.
Mm.
För jag vill ha motstånd. Mm. För det lyfter låtarna. Det lyfter min ambition, det lyfter allting. Det lyfter arrangemangen. Det får mig att gå tillbaka och skriva om och ändra en gång till och... Just den processen tycker jag är väldigt viktig. Så att på frågan, släpper jag musikerna fria?
Mm.
Ja, absolut. Samtidigt så är jag ju en tjurig jävel som tror att jag vet hur det ska låta. Mm. Och ibland kan jag inte hitta fram till det, men jag vet i magen när det är rätt.
Mm.
Och då är det ju viktigt att jobba med musikanter som är mer begåvade och tekniskt drivna än vad jag själv är för att hitta dit. Mm. Så är det ju. Så att jag ser ju låtskrivandet, ja, det är jag, där är jag ensam varg.
Mm. Trots att du gjorde en skiva med Dan Hylander, visst? En hel, en hel, nästan, nej, det är inte alla låtar, men jag tror att
80%. Ja, vi skrev det mesta tillsammans där. Ja. Det var roligt, men det var också inte, jag märkte. Och jag tyckte det var roligt för det var annorlunda för mig. Och Dan är en begåvad. Men samtidigt så... det är inte så lätt för mig att skriva med andra. Men det blir bra resultat. Vi skrev ju många fina låtar.
Ja,
men Dan är en av de få som det har funkat.
Just det.
Ja, att vi, och där vi fortsatte att skriva fler låtar.
Mm. Mm.
Sen att göra en one-off, en låt, det kan man ju, det har ju hänt några gånger, absolut. Ja.